Alltså det är så jävla mycket golfare som... Du vet, man är uppe och kollar. Jag tränar ju mer i golf. Jo. Du spelar ju mer.
Ja, precis.
Ja, alltså, men alltså träning någonstans, tänker jag. Det, alltså träning är mycket förändring.
Ja.
Eller hur? Alltså man tränar ju för att förändra mycket.
Ja, men så är det ju.
Ja.
Sen så är det inte alltid man förändrar rätt saker kanske.
Nej, men alltså du vet... Nej, så är det ju. Och jag tänker att... Alltså, man kan se folk stå på klubben och göra samma sak hela tiden.
Ja.
Är du med?
Ja.
Alltså, det fick mig att tänka...
Men utan att det ger förbättringar, menar du?
Ja, alltså, det känns som... Jag menar, alltså, det här känns som en liten golfgrej. För jag tänkte på från skolan också någon gång. Jag hörde det här citatet. Jag tror det var Einstein som sa att... Alltså, definitionen av galenskap är att göra samma sak om och om igen och förvänta sig ett annat resultat.
Ja. Det är faktiskt en rätt bra poäng.
Och jag tror att det roliga med det är att jag tror att det per definition är definitionen.
Ja.
Är du med? Alltså man är galen när man... Det fanns som jag kollade på SOS, Sällskapsresan, för ett tag sedan.
Ja, just det. Ja. Den är fin, du.
Ja, och då har vi ju han som försöker dra igång sin båtmotor. Som
ja,
vi hämtar av som personal i slutet.
Ja.
Ja. Ja, är du med? Det är liksom... Det känns som att...
Fan, man drar det.
Det är samma. Stå där och pusha puttarna.
Ja.
Är du med? Efter 15 år
ja.
Har man stått där.
Ja.
Ja.
Och träna på fel saker
ja,
då.
Ja, eller stå där och... Ja, jag tror jag har nämnt innan när jag och pappa började ta lektioner. Gjorde vi tillsammans alltid när jag var liten. Vi började spela golf tillsammans ju.
Så. Ah, okay.
Ja, han spelade tennis med mina andra
bröder. Så han spelade golf samtidigt som du?
Nej, pappa började spela golf med mig.
Ah, okej, okay, ja, okay.
Kan man säga.
Så han var också och lirade golf när du lirade golf?
Ja, men alltså vi har aldrig spelat så mycket tillsammans. Men alltid kört upp mig sådär till klubben. Mm. Men i alla fall på alla lektioner vi hade tillsammans. Såhär, privatlektionerna. Så förde vi en loggbok
okay.
på alla datum och allting som tränarna sa.
Ja.
Så hittade vi någon sån gammal bok hos pappa. Jag tror jag kanske nämnt det innan, men jag tycker det var så himla roligt. För då var det så här, 2014 så stod det så här, våga gå fram, ha inte vikten kvar på bakre foten. Sen så var det så här, första tipset 2003, våga gå fram, ha inte vikten kvar på bakre foten. Är du med? Alltså, senaste lektionen och första liksom, hela tiden lektionen, det är samma grej liksom.
Har du någon gång tagit fram den boken när du har liksom varit lite vilse i din uppställning?
Ja, nej, men jag har faktiskt kvar böcker där jag har antecknat alla mina lektioner jag har haft i skrift sådär.
Ja, men det är ju faktiskt inte en dum idé.
Lite kul att ha.
Men konklusionen är då, menar du att man kanske borde få hjälp med vad man ska träna
konklusionen
på?
Konklusionen är nog att när man känner att någonting är annorlunda så är det sällan så annorlunda som man tror. Kan det vara så? Alltså att ta teknik kontra känsla.
Du menar att om jag
du
gör
bara,
någonting...
Jäklar vad annorlunda det här är.
Ja.
Så står jag och kollar på dig. Bara, nej, det ser exakt likadant ut.
Ja, okej. Okay. Så du menar att man är då... Okej.
Kan det vara så?
Ja, det kan. Absolut. Mm. Så du menar att man kan stå där på driving range och så tror man att man gör förändringar fast i själva verket så gör man ingen förändring.
Ja, i alla fall för en längre tid kanske. Ja.
Varmt välkomna till Golftugget tillsammans med Callaway. Vi sitter i fredags härliga studio på Sockerbruket i Göteborg och svettas tillsammans i sommarvärme, Johar.
Ja.
Dagens bullebärs presenteras även denna vecka i samarbete med Bryggmästarens alkoholfria.
Mm.
Ja, det är gott det.
Mycket bra namn nu. Callaway och Bryggmästarens alkoholfria.
Ja,
otroligt. Det är det.
Och jag sitter faktiskt och håller handen på en bryggmästarens alkoholfria.
Skål. Det kan nog gå.
Ja. Oskar Malk och Flodqvist.
Ja,
de började ju snacka färdöl ju.
Ja, just det. Det var väl ja, färdöl ja.
Jajamän.
Ja, för du är mycket mer, nya skolan är mycket mer för det här bullebash, men det är väl det bygger väl mycket på en paus efter nio.
Ja, precis.
Sen var det någon som ställde det här på ända och skrev så här: gamla skolan, nya skolan. Nej, jag tillhör snabba skolan.
Precis.
Ja. Var mycket medhåll där.
Ja, men så är det.
Faktiskt
är
tempo,
så han, eller de tar ju säkerligen sin bryggmästarens alkoholfria on the go, så att säga.
Ja. Har du börjat anamma det, eller?
Ja, men det har jag faktiskt gjort sen tidigare också. Ja, men det tycker jag faktiskt är ett trevligt sätt också att ta sin bullebärs på.
Trevligt.
Ja. Mm. Och sådana här dagar skulle man nästan haft nätlinor, du. Ja. Satan varmt
det. Ja, ja, det är varmt i studion också.
Ja, visst. Det är det ofta också. Men du, vad har vi på Callaway idag?
Vad har vi på Callaway? Vad har vi på Callaway alltså? Alltså jag måste säga att den här nya tryhot-putten.
Ja.
Otrolig.
Ja, riktigt fin.
Jag blev lite så här, du vet, gamla skolan blir lite skeptisk när man ser ett rött skaft.
Ja, så är det ju.
Ja, är du med? Alltså den på avstånd...
Satan, vad dyrt är det? Ja.
Men de gör det väl förtjänt av pengarna, får jag ändå säga.
Ja, så är det ju.
Ja, alltså man blir lite skeptisk på långt avstånd.
Men det är ju ett hybridskaft ju.
Ja, men när man har hållit i den så man känner kvaliteten av... Alltså det osar ju premium.
Ja, men så är det.
När man håller i den. Det är skönt. Alltså de har ju haft en del premiumputters, Toulon och sånt där, Callaway.
Ja.
Men jag tycker det är gott att Odyssey får tillbaka en riktig premiummodell alltså.
Jag faktiskt, det är ju den putten
skarpa
jag har.
Linjer och bra tyngd och jag gillar det alltså.
Ja. Ja. Jag beställde den nyligen efter att ha varit inne och
testat. Du kör en double wide, va?
Ja, precis.
Ja, exakt. Jag kör tvåan, men inte double wide, så jag kör den som är lite smalare. Ju.
Ah, original. Ja, det är inte dumt. Men du, vi har lyssnarfrågor idag också.
Mm. Ja, det får vi inte glömma. Det är faktiskt, det här tyckte jag var lite roligt. Jag grävde lite i lyssnarfrågorarkiven här.
Aha.
Och hittade en som såklart jag tyckte var lite rolig. Det var Niklas Julin som skickade in för ett tag sedan. Och då skrev han så här att tjena, liksom, jag spelade faktiskt Delsjön här om veckan. Gamla skolan, så här gick det igång. Så den liksom, så skrev Julin då att hur gör ni egentligen? Kör ni mulligan på hål 2 istället? Eftersom att ettan är en par 3.
Ja.
Och jag tänkte så här, bara nej. Eller jag skrev tillbaka till honom, nej, varför skulle vi göra det? Liksom. Eller jag bara, vanligtvis är det flygande, men ibland...
du kör också flygande?
Ja, men jag kör mycket flygande. Ja, flygande, det är trevligt. Är fin,
eller hur?
Ja, ibland råkar man...
Varför ska man straffas för att man är bra på första hålet? Eller hur?
Nej, men så jag tänkte så här, nej, men den brukar ändå hänga med. Han bara, men då skrev han så här... Men om man då tar en mulligan på ettan och sen gör man en hio på andra bollen.
Just det.
Är det en hio?
Självklart.
Det var så snabbt. Ja. Nya skolansvar. Ja,
ja. Nej, men det tycker jag definitivt att det är.
Du tycker
en
det?
En hio. En hio är
men i
ju
så fall...
Alltså det är ju att slå bollen från tid
och
till.
Men var går gränsen då? Om jag säger att du får 2 mulligans då?
Ja, det är en hio.
Okej, om du står med en bollväska på ettan, 500 bollar.
Ja, det är ju
Så du bara, när jag på den 506:e bollen så börjar jag gå vidare liksom. Är
alltså
det en
så här, jag hade aldrig stått med en bollväska på ettan, men jag hade nog banne mig sagt att jag gjort en hio.
Ja, det är så. Men det här är lite samma diskussion som...
Tycker inte du det?
Nej, alltså en hio ska ändå vara rent ut alltså.
Så att om du har gjort en hio på din flygande mulligan.
Ja, då är inte det en ren hio. Då får det vara en mulligan hio.
Vadå, så du måste säga då att du har gjort en mulligan hio?
Nej, men du har ju stått och tränat på... Jag vet inte, fan också.
Eller hur?
Så här då, om du har en flygande mulligan och du tar den på hål 4, som också är en par 3. Och sen så gör du hio på andra då. Det är ju ingen hio.
Jo.
Nej. Det är ett par. Då.
Ja, det blir ju det.
I game, alltså, på skålkortet menar jag.
På skålkortet blir det ju det. Ja.
Men, okay. Let's agree to disagree.
Jajamän. Men nej. Jag Julin.
Mm.
Det är en hio på andra bollen.
Du, Julin, vi får nog... kör en anbrytning av frågan, tror jag.
Då blir det också en hio på andra bollen.
Så är det.
Men du, idag ska vi snacka lite bunker.
Ja, vi ska snacka bunker då. Det har varit en... Fan, jag, det är faktiskt lite... ja, jag trodde inte att bunken skulle förfölja mig så mycket i livet som den har gjort från det förra avsnittet.
Just det.
Mycket pikar ni uppe och wedgar på det sjön. Mycket folk som kommer fram och pikar mig om bunken. Får se om jag får försvara mig lite då.
Ja, det var tufft. Jag har faktiskt gjort lite research också.
Ja, du har det? Ja, vad roligt.
Men låt oss gå in i detta då.
Ja, det gör vi.
Jag tycker att det är riktigt rikt att landa i bunken faktiskt från 10.
Ja.
Alltså just det. Typen att spela på 4 på 5.
Ja, fairwaybunkrar.
Ja, fairwaybunkrar.
Ja. Fan, faktiskt någonting som jag kan gilla lite. Alltså faktiskt på par 4 kan jag tycka fairwaybunkrar är väldigt jobbigt.
Ja.
För att par 4 är ofta lite gjorda att du får en liten högre vall. Barnsutäkten har ofta gjort det. Så att man skadar dem mer. Men på en par 5 så brukar ofta, i alla fall i mitt tycke, vara lite mer platta bunkrar.
Ja.
Så du har ingen vall över som täcker pinnen från dem.
Det är en bra spaning, det är så det är. Alltså. Så det skiljer sig i par 4 och par 5 också?
Ja, så när jag har så här järn 4 sponavstånd in från bunkrarna så är det väldigt sällan en vall över. Så jag har stått mycket på tävling, har jag minnen av, att slå långa slag in på green på fairwaybunkrarna.
Skiter du i att, om du har bunkrarna i spel på en par 5, spelar du med dem i spel då?
Jag har ju lite turen, de flesta bansträckningarna är ju uppsatta för, jag står ganska långt.
Ja.
Ja, så min drive landar nästan alltid över bunkrarna.
Från gul då?
Nej, från vit.
Från vit också?
Ja. Men, alltså nej, jag tänker nästan alltid så här, antingen slår en klubba som går över bunkrarna eller kortar bunkrarna. Så tänker jag.
Ja, okej. Okay. Ja. Så du vill inte landa i bunkrarna?
Nej, egentligen inte. Inte på 4 egentligen. På 5 skiter jag i det. På 5 skiter jag i det. Det gör jag faktiskt, ja.
För det är rätt intressant då, för jag har ju gjort lite research.
Okej.
Okay, ja. Det här är taget från PGA-touren 2022.
Ja.
Vilket innebär från starten av PGA-touren till 2022 fram till nu.
Ja, till sommaren då.
Ja. Ja. Och då är alltså 50,3% av slagen som går i en fairway-bunker slås upp på green på rätt antal slag. Alltså greens and regulation.
Så hälften, man träffar hälften från bunkern, ja. På gir. Ja,
ja, precis. Ja. Ja. Och den som är bäst här nu då är ju Gary Woodland. Han drar 75,8%.
Det är ordning.
Ja, det är sjukt. Mm.
Jag tror att det stora problemet i den datan är att man spinner tillbaka. För du får så jäkla mycket spinn på förra
bunkern. Ja, men så är det ju.
Så man spinner tillbaka mycket. Det kan vara bra slag som straffar sig. Man är ändå inte på green ju.
Nej, så är det ju.
Ja, intressant.
Men det är en intressant data. Så jag har jämfört den då med fairway.
Ja.
Så att
just det, om du träffar fairway istället.
Ja, om du träffar fairway från tee så slås 75,63% av slagen från fairway upp på green på rätt antal slag.
Det är en stor skillnad. Det är 25 procentenheter.
Ja, det är det.
Ja, det är alltså en fjärdedel mer greenträffar från fairway.
Det är rätt stor antal, alltså rätt stor skillnad ju.
Ja, det är det. Det är det. Absolut.
Så man ska alltså inte, eller alltså så här, bunkrarna är enligt den här datan då, som är lite begränsad såklart och har säkert en rad olika, ja, man kan problematisera hur mycket som helst. Men den här datan säger att vi ska alltså inte skita i bunkrarna.
Man ska inte skita.
Nej, alltså,
du menar att man ska skita i dem?
Nej, tvärtom.
Att man behöver inte bry sig om bunkrarna.
Man behöver inte bry sig om bunkrarna. Jo, man ska bry sig om bunkrarna.
Ja, det är det jag menar. Ja. Det är det du tänker. Ja, man ska bry sig om dem. Jag tror också att det blir en väldigt, väldigt drastisk skillnad när man snackar amatörgolfare i bunker.
Ja, så är det. Ja. Den här siffran är ju säkerligen en ännu större diskrepans.
Ja, jag kommer ihåg själv när jag spelade mycket förr när jag var yngre. Då var jag alltid livrädd för bunkern. Jag gillade inte den. Och ju bättre jag blev på golf, ju mer bekväm blev jag att ligga i bunkrar.
Ja.
Ja, för ofta på tävling också, då är bunkrarna ordninggjorda.
Mm.
Så att då ligger du alltid bra i en bunker. Jag fick lite mothugg där när vi snackade med greenkeepern. Jag gillar inte att ligga ett fotspår i bunkern.
Ja.
Men på tävlingar, då är alltid bollen bra i bunkern.
Ja.
Då är det rätt gott, vet.
Ja. Jag tycker ofta att det är lättare att slå en spon i bunken än att slå en järnskiva, eller hur?
Ja, det kan faktiskt. Man lägger bak bollen. Jag menar, jag gillar det. Man har inga krav på sig heller.
Nej, det har man kanske inte.
Nej.
Men det är en intressant data liksom.
Det är jätteintressant data. Men mycket som skiljer. Jag har märkt en grej som jag också har blivit väldigt petig på. Nu måste jag säga, nu var väldigt många banor verkligen skärpt sig. Men du vet, på den gamla goa tiden, då var det inte riktigt bra bunkersand överallt.
Vad hade man för sand då?
Det var mycket mer grusig sand.
Ja.
Ja, du vet, för 15, 20 år sedan, 10 år sedan. Alltså det var mycket mer grusig sand. Det var nästan singelgrus lite i den.
Ja.
Är du med? Sen så blev den var hård om det regnade och det var mycket sand. Det var djupt. Och, alltså, det är allt fasen när man har åkt runt mycket och tävlat. Det var alltid så jäkla annorlunda på alla ställen man kom.
Ja, men det tycker jag fortfarande är alltså.
Ja, det är det, men nu i alla fall de flesta banorna fått bra sand. Det har hänt mycket på den fronten.
Ja, men man prioriterar det mer lite
kanske. Det finns ju hård, mjuk sand. Hills exempelvis, de har ju vit marmorkross.
Ja.
Så det är marmorsand, den är väldigt, väldigt tung, ganska satt. Delsjön är ju väldigt mjuk sand.
Mm.
Är det mer nästan som en Halmstad sandstrand, va?
Ja,
lite mer den grejen. Ja. Så att jag tycker också en väldigt viktig grej som många gör när man går upp lite nivå, det är att man går ju också slå några bollar i bunken
innan
man går ut och spelar för att känna lite på den.
Ja.
Nästan alltid så blir det så här, första slaget i bunken är dåligt när man ser på banan, för folk har inte känt på bunkrarna. Våga göra det. Gå till övningsområde, kratta upp lite och slå 3-4 bunkerslag bara innan man går ut, så man får en känsla för vad man har.
Ja. Nej, men det är ju absolut.
Mm.
Annars, om man inte vill träna då, så har jag bra knep. När man går ner i bunken,
ja.
När du ska slå ditt första slag, då brukar jag försöka lägga märke till hur sanden känns.
Just det,
genom att vrida ner på fötterna. Ja. För jag får väl vrida, det finns väl inget i regelboken som säger att jag inte
får du
vrida
du får,
på fötterna.
Nej, fötterna.
Jag får väl nudda hur mycket jag vill.
Det får du nudda mycket du vill, ja. Jag tror till med det så från de här nya coronareglerna nu, 2019, nya handikappsystemet och nya reglerna, då jag ska kolla upp det här, får man kratta innan man slått? Det fick man ju inte för då känner man på underlaget.
Ja,
jag
precis.
Tror att det är ändrat nu.
Tror du det?
Alltså kolla upp
kolla upp
det. Jag får återkomma med det.
Ja.
Men våga använda kraft i bunken liksom. Och du förresten, på tal om färgbunkrar. Någonting som jag reagerade ganska mycket på när jag spelade Vasatorp, det var ju waste areas eller wastelands.
Just det.
Då får man ju dra vagnen genom sanden och ställa bägen i. Och det är inga kratter i. Det är som waste areas. Det är som stora bunkerområden som inte är bunkrar, så då får man också grunda klubban.
Ja.
Det är lite speciellt det. Wastelands, waste areas.
Ja, men det är det absolut.
Ja, det är väldigt fint när det finns på banorna.
Ja, gud ja. Det finns ju på Öland och en del i Spanien.
Mm.
Finns det ju flera banor jag spelar på som har det. Mm. Det är riktigt läckert faktiskt.
Ja.
Men ser rent visuellt sett.
Någonting jag måste fråga dig också. Jag kände att det var rätt många kunder som kom in och nästan alla kunder som hade svarta wedgar eller glasögon.
Ja.
Var väldigt stolt över att de var så himla bra i bunken när så att man inte blev bländad.
Ja.
Det är en grej
alltså. Och det är ju inte bara i bunken egentligen.
Nej, man öppnar upp liksom lite runt, extra mycket i bunken.
Ja, visst. Ja. Men det är riktigt fint.
Ja, det är
så sett med svarta wedgar. Mm,
faktiskt.
Så det tar vi definitivt med oss.
Ja, det tycker jag.
Tidigare har man ju bara trott att det är för en sån här stilgrej ju.
Mm. Ja, men faktiskt. Ja.
Men en riktigt bra poäng faktiskt.
Men du, jag måste bara liksom, innan vi går vidare här också, nu blir det lite babbligt, men det har varit mycket snack om den här högerfoten i bunken. Så jag undrar, det var väl avsnitt 5 vi pratade om den.
Ja.
Ingen har köpt det någonsin, jag har pratat med.
Nej. Men, jag har varit inne och googlat rätt mycket på det här. Jag har lagt några timmar på det här. Ja.
Jag måste bara få säga, jag har tänkt mycket på detta också. Jag tror så här, för att ta bollen med så mycket, så bollen får så hög hastighet som möjligt med så lite hastighet som möjligt i bladet, så är det bra att stå lite på högen. För då kan du lyfta upp den och skopa den och ha ganska mycket sand man får med sig och skickar upp bollen. Om du istället står och slår ner på bollen på vänstern och öppnar upp bladet och skär, då kan du ta bollen med mindre sand och få mycket mer spin, men då blir felmarginalen väldigt mycket högre. Ja, så alla duktiga på TV, du ser, de står ju och slår wedgar med tar bollen ganska tajt inpå, ganska snabb hastighet igenom och kan bita upp wedgarna på ganska korta avstånd. Ja, de står mycket på vänstern, men det kräver sån jäkla mycket mer träning. Och då stod jag och körde ett bunkerpass för ett tag sedan och tänkte så här, Joar, står jag på högen eller vänstern, eller hur gör jag? Och det jag kunde komma på mig själv då att göra, det är att jag står så himla mycket med böjda ben i bunken. Jag går ner väldigt, väldigt lågt. Och när jag går ner lågt och har låga händer, då känner jag att då landar jag lite på högen ändå. Men det är inte så mycket att jag lutar mig bak. Det är med att när jag sätter mig ner så kommer vikten naturligt på högen. Men jag tror fortfarande att jag kanske går ner lite på bollen. Och det fick mig i alla fall att tänka en grej vi glömde nämna i förra avsnittet som jag använder så mycket. Så fort jag vill slå ett högt slag från bunken, ta med er knepet att våga gå jättelågt i knäna och sänka händerna.
Ja, men så det håller jag med dig om.
Den är en väldigt viktig grej. Det ser man sällan amatörgolfaren göra, tycker jag. Eller så går de ner och gör det i fel tillfällen. Och slår de inte igenom slaget många heller. Men många som inte vågar slå igenom, har jag märkt.
Många som inte vågar slå igenom, men också många som har bollen för långt på högerfoten.
Ja, det är det. Det är det. Man vill ju... Ja, det är det. Våga håll bollen fram.
Du vill ju ta sand innan bollen.
Det vill man.
Ja.
Vi snackade om den här äggulan lite senast. Precis. Avsnitt. Ja, faktiskt.
Men Joar, ger du några avsnitt till så står du på vänster.
Ja. Det är fortfarande kul att bjuda in Lemke på en bunker-tävling.
Sen har vi ju up and down också från bunkern.
Vet du vad det heter? Sandy.
Ja, just det.
Ja.
Eller visste jag faktiskt inte.
Ja, men Lange vet jag var bäst på Sandys på sin gamla goa tid. Han hade något år han ledde på toren med det, vet jag.
Okej. Okay. Ja, men Sandys då har vi ju då. Mm. Och då så är det så här.
Upp på enputt då, så att säga.
Ja, precis. Ja. Alltså du måste slå upp
save,
den.
Kan man kalla det.
Procenten av hur spelarna gör en up and down när de är i en greenside bunker.
Okay.
Och det är alltså om en spelare på två slag eller mindre sätter den i hål från bunkern.
Yes.
Där är den officiella liksom, förklaringen.
Det kan vara för dubbelbogey också.
Ja,
ja. Eller för igel.
Ja, men det kan det vara.
Ja.
Precis.
Ja.
Snittet är då 49,42%, och det tycker jag är lite anmärkningsvärt. Det är så jäkla bra.
Oj, är det inte det? Jo.
Alltså varannan up and down från en greenside bunker, och då spelar de på väldigt, väldigt snabba greener på toren. Eller hur?
Ja, men du vet, de gör inget annat heller.
Nej, det gör inte. Du vet,
jag går till jobbet liksom, och de går till bunken, du vet.
Så är
du vet varannan då.
Ja,
jag tycker nästan
tid.
Man borde ta med sig alla duktiga som lyssnar, typ Pelle Engfors och alla de här, du vet, träna mer bunker här nu. Ni är för dåliga på det, gubbar.
Ja. Det är fan inte sant alltså.
Ja, Lemke.
Nej, det är sant.
Lemke, du är alldeles för dålig i bunken.
Ja, de gör inte så mycket annat. Nej.
Nej,
det är sant. Men vi har ju vår goda sydafrikan då, Christian Benzedenhout så.
Just det.
Ja,
det namnet rygger man ju till när man ser.
Ja, det gör man verkligen. Mm. Det var inte första gången jag uttalade det, kan jag säga det. 69,05% av han.
Ja, 7 av 10 i
bunken. Ja.
Det är otroligt ju.
Ja, det är bra.
Ja, men är han från Sydafrika eller?
Ja, det är han.
Mycket sand där kanske.
Ja, det är det ju. Ja. Det är alldeles för kallt för att vara.
Ja.
Så man står ju på sandstranden och wedgar istället.
Ja, faktiskt. Det är intressant.
Ja. Ja, men jag tycker det är rätt intressant.
Det där är en bra data.
Ja, för jag tror att... Jag tror i regel, lite som vi varit inne på det här olika snacket med att man kan landa bakom, framför, sidled och så vidare...
Mm.
Jag själv upplever att man kan bli väldigt störd när jag står i en greenside bunker och ska slå upp den och flaggan är för tätt inpå.
Ja.
För då blir det alltid skär ihop sig i skallen, för då tänker man, åh men gud, jag kan inte slå den 4 meter lång. Nej. Och det är för att man inte vill ta straffet av att ligga i bunkern då.
Det är de lägena jag väldigt ofta går jättemycket ner i knäna och har väldigt låga händer. För då vet jag att även om man slår den för hårt så går den ofta bara lite för högt upp i luften.
Ja.
Så det ger mig en konfidens att verkligen accelerera igenom och slå hårda slag på korta.
Men det är ju väldigt sällan, eller väldigt ofta man slår den kanske 3-4 meter för långt, såklart.
Ja, så är det ju. Ja, men ja, verkligen. Och det är som vi snackat, alltså putten och bunkerslaget, de dansar med varandra där.
Men det är straff man får ta då.
Ja, man brukar skoja om det att ligger man i skogen och hockar upp en järnfyra från 200 till en pinne en meter ifrån och missar putten, då får du aldrig prata om det slaget.
Nej, det är ju helt meningslöst.
Alltså, du vet, sanden försvinner om du inte sätter putten. Även om du sätter den bunkerslaget upp 10 meter ifrån och sätter putten, är fortfarande sandy. Ja. Putten behövs, va?
Ja, så är det.
Ja, faktiskt.
Ja, det är väldigt intressant faktiskt.
Ja. Ja. Men Viktor Friberg skickade in och fråga, alltså om man ska välja bounce på sina wedgar efter bunken. Eller om man faktiskt ska göra det efter sina wedge-slag utanför bunken. Och det är en ganska intressant fråga.
Det är det verkligen.
Jag har ju touchat det här lite innan, men...
Alltså, de flesta har ju 3 wedgar i sin wedge-uppsättning.
Mm. Plus pitch då.
Ja, precis. Mm. Exakt. Men, och då så kör man ofta kanske en ja, du kör ju alltid i princip en sandwich.
Ja, den är väl ofta 54-56 grader.
Ja.
Tumregeln får nästan vara, tycker jag, att i alla fall alltid ha mer bounce på den än de andra 2.
Precis.
Så lobwedge och gapwedge ska du ha mindre bounce på.
Men, ja. jag kör ju likadant där. Så har jag ju tänkt när jag valde min wedge-uppsättning. Men jag slår ju bara min 60 grader i bunkern.
Ja, gör
det kanske är därför jag är så dålig på bunkerslag.
Det är sant. Jag gör också det.
Ja,
det här
tar
är någonting man alltid lär ut, att man ska ha sandwich i bunkern. Men jag har alltid 58 i bunkern.
Ja.
Sant, jag vet. Hills hade ju också bunkrar som var ganska mycket sand i de här marmorsanden, marmorkrossen. Men var det? Jag tror det var Fredrik Olsson. Och det var ett gäng på Hills som började köra den här en sån tjock grind.
Ja.
Ja, men mycket.
Ja, cool, right, 14, ja. 14 i bounce.
Ja, en sån riktig
Ja, det är en bjässe liksom.
En bjässe då liksom, vet jag.
Optimal bunkerklubba är sånt vållande, men du kan ju inte använda det till något annat i princip.
Jag tyckte inte man kunde det.
Nej.
Då. Det är intressant där.
Ja, det är det.
Mm, faktiskt.
Men det finns rätt många olika typer.
Inte tumregeln bara att man måste träna lite bunker. Alltså, är det någon idé att försöka välja grind om man ändå inte tränar i den? Eller alltså, man måste i alla fall stoppa så mycket bunken att man kan känna skillnad på sulorna.
Men det är ju tjusningen att komma in och snacka vad ska jag ha för bounce.
Alltså, jag har snackat så jäkla mycket bounce. Mina aktiv bounce och leaning edge. Och,
ja, men det är, du vet, det är trevligt att gå in liksom.
Ja, det har något.
Ja, fan, jag har 28 här nu. Vad ska jag satsa på?
Vad ska jag ha? Eller
hur? Ja, men det är ju samma likadant när man har...
Liksom... Ja, men du tar din 58, va? Med 10 bounce. Så bockar du upp den till 60.
Precis.
Så får du 10 till 12, vet du. Så du ökar den med 2. Ja, och sen så får du lite extra hjälp där. När du ligger i fyran i bunken.
Ja,
ja. Så köper du en putter istället.
Ja. 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 Det är så det
är. Ja, det är så det är.
Nej, men det är likadant för mig. Jag vet inte om det är likadant för när man har plus i handicap också egentligen. Mm. Alltså, det, innan alla de här olika grinds-alternativen och bounce-alternativen fanns på den gamla goa tiden, då var de rätt jävla bra på bunkerslag också.
Det var de. Fan vad bra de var på bunkrar alltså.
Eller hur?
Ja, men det var ju också...
Det hänger ju inte på om du har 10 eller 12
bounce. Det var en annan känsla förr i tiden.
Ja.
Så då kunde du liksom identifiera dig som en närspelare eller som en long drive spelare om man säger.
Ja, precis.
Så de som tränade närspel, de såg bara träna närspel ju.
Ja.
Ja, jag saknar det ändå.
Ja, men det är ju fint närspel. Att det inte är så komplext kanske.
Jag ska träna mer närspel, ska jag göra. Ännu mer. Ja.
Men det är ju... Men återigen, det är ju så himla kul att köpa nya grejer.
Ja, det är det.
Och det har vi också varit inne och snuddat på lite, att du kanske borde ha 2 56 då.
Ja, eller hur? Byta efter dagsform.
Ja.
Ja, de är jäklar. Ja, ja,
om man har en sån
förmånlig ekonomi. Jag har inte hunnit slita ut mina nya Callaway-scoren i wedgarna.
Nej,
de är ju
det.
Otroligt fina, måste jag säga.
Mm. Ja, det pratas inte heller nog om.
Är det rätt gott att ha nya, fräscha scorer?
Ja.
Ja.
Sen har vi ju med oss Golfhäftet också.
Ja, ja.
Mm. Och de har ju faktiskt 200 banor i Sverige.
Mm.
Som du kan spela till halv green fee på ju.
Det är så mycket ändå.
Jag har nog kört, jag har lätt kört 10%.
Du hade sån jäkla koll på Golfhäftet när vi började prata om dem.
Ja.
Jag kunde nämna klubba 3. Kunde du nämna om de var med i Golfhäftet eller inte? Du har spelat runt mycket
i
Sverige.
Ja, men jag har kört mycket Golfhäftet. Mm. Du vet, under tiden jag pluggade och sådär, och man har alltid några polare som gör det.
Ja.
Så är det rätt schysst att spela Green Fee för halva priset ju.
Men det är rätt gott. Vad har vi här liksom? Romlåsen, Skåne.
Den är himla fin. Den är väldigt nära. Bokskog, jättefin. Du kommer upp på höjden. Ser det är typ den enda höjden i Skåne.
Är det sant?
Superfin.
Har du koll på?
Jättetrevlig.
Motala har du omöjligt koll på.
Nej, det är Motala jag inte kolla. Spelat faktiskt.
Det är en trevlig kuperad skogs- och parkbana med få vattenhinder. Och Nyhålsbanan är designad av Pierre Fulke.
Bara en sån sak.
Ja, trevligt. Skogaby, den har jag tävlat på.
Har du gjort det?
Ja, flera gånger. Jag gick ofta en sån här regional Halland. Jag åkte ofta ner till regional i Halland. Jag spelade,
vad var regional?
Jag spelade regional. Alltså när jag spelade juniorgolf,
ja.
Då spelade man så här i distrikt en klass, regional en klass, riks en klass och elit en klass.
Ja.
Elit gick en omgång per vecka, riks 3, regional 8 och distrikt kanske 20.
Just
men jag gick upp som en steg ju bättre du blev.
Ja.
Och när jag var typ 13-14 spelade jag mycket regional. Och då åkte jag till Halland och spelade den, för det var den från gul 10. Istället för vit i Göteborgs region då. Så istället för att spela Varberg Västra från vit tid, så kunde jag dra till Skogaby från gul.
Ja. Det är ju supertrevligt.
Ja, den var faktiskt, den var en väldigt, väldigt trevlig bana. Jag gillar ju den typen lite parkbana. Abbekås, jag är inne också här och kollar Romlåsen. De har ju... Vad har de? Saffransdoftande fiskgryta med fänkål och dill. Fredan och ost. Panerad schnitzel med tomatsås.
Vadå, till lunch eller?
Ja. 120 spänn en vardag, 130 på lördag och söndag.
Och där sitter du...
Stroganoff, spaghetti carbonara, schnitzel, grekiska lammfärsbiffar med tzatziki.
Ja. Och när du sitter, men där sitter du också och käkar rätt gött, för det är fint väder då, för då kan du sitta ute på deras terrass.
Ja, det är kanon. Har man havet där också?
Över driving range. Ja. Nej, det ligger inåt landet. Ja, det det, ja. Så det ligger liksom mitt emellan Veber och Genarp kan man säga.
alltså det är också någonting som jag alltid tycker är väldigt kul, det är att rulla in på restaurangerna.
Ja,
när man åker runt och spelar golf i Sverige.
Ja, precis. För då får ju du den på köpet kan man ju säga ju.
Mm.
Ja, restaurangbesöket efteråt ju.
Verkligen.
Och så gynnar du klubben också.
Ja.
Men om du ändå är då i på Romlåsen så spelar du golf efter ett halv green fee. Då bör du också spela Sjöbo.
Ja, Sjöbo, ja.
Amen.
Sjöbo, den lilla Sjöbo, ja.
Ja, Sjöbo. Ja. En skogsbana liksom, som där hålen går var för sig. Supertrevlig bana.
Fan, vad trevligt.
Ja, som också är med på golfhäftet.
Här också ser jag faktiskt, jag ser Abbekås också.
Ja,
det är också en, det är en sån bana som man var nere när man var yngre. För de var väl kända för att ha ett sånt jäkla bra träningsområde och övernattsmöjligheter. Och jag tror det var, Abbekås var ett sånt ställe då.
Som, när du åker ner till Österlen med frugan så tar du när hon har gått laxer sen så tar du med dig wedgarna och så går du och ställer dig på Abbekås.
Ja, det är exakt. Det är fantastiskt ju.
Ja. Bara en sån sak.
Eller hur?
Nej, men som sagt, fan, gör en rolig resa och spela lite goda banor och jämna ut greenfin med golfhäftet.
Abbekås har nattbakad fläskkarré med gräddsås, gelé, kokt potatis. Sen har också en veckans fisk nu, panerad spettafilé med remoulad och pommes.
Åh, oh, vad gott det är.
Ja, Romlåsen har börjat få konkurrens här, hör jag.
Ja. Otroligt.
Ja.
Men du, Johan, om vi summerar ner tre saker att ta med sig idag från bunkern, vad skulle du säga då?
Alltså, jag skulle säga så här då, att som amatörgolfare så tänker man så här, man är inte i bunkern så ofta nog att det är värt att träna det. Men jag gör så här en gång. Nu vet ni att ungefär snittet på touren nu är att man gör 50% up and down. Ta er till en övningsområde, ta tre stycken bollar, gå runt, slå upp dem, putta i, slå upp, putta i, slå upp, putta i. Gör 20 slag och testa hur många up and downs man har.
Ja.
Ja, testa det.
För mycket handlar det om att bara kunna bli lite confident i bunken.
Och sen också börja leka lite i bunken. Börja lära sig ibland att våga missa med stil och slå igenom. Och våga försöka slå höga slag genom att gå ner i knäna och skära. Våga testa stå på vänstern och försöka bajta. Våga testa stå på högen och fega, fösa upp den. Jag tror man måste våga testa olika slag i bunken för att förstå att när man kommer till nivån i bunken där man känner att man kan välja vilket typ av slag man ska slå till pinnen.
Ja.
Då får man tryggheten i vad man vill göra med bollen och då försvinner det här tänket som svartnar och som gör att man annars missar. Är du med? Om du bara har ett slag i bunkern och tänker, nu ska jag ur den.
Ja.
Då tänker jag, antingen går jag ur den eller inte. Nej, jag tänker, jag ska istället landa där för att rulla ut den lite. Nu ska jag slå en hög som stannar. Jag tror det är viktigt att ha med sig det tänket. i bunken.
Ja, och kanske inte gå före, nej.
Nej, ja, men nej.
Jag gjorde det i Kristianstad, ja. så hamnade jag, så slog jag ju en bra drive då. Mm. För att, eller så jävla bra var den inte uppenbarligen för att hamna i bunkern.
Ja.
Men då hamnade jag och den var hög, mm. och så skulle jag slå in på green. Mm. Och så tror jag att jag är hur bra som helst, mm. säger jag inte det. Så jag slår ett slag och så landar jag i vallen, så tillbaka ner i bunkern igen.
Mm.
Ja, och sen blir jag ju klok nog mm. att fatta att här kommer jag ju aldrig kunna gå på green.
Mm.
Ja, så jag förlorar ju två slag på att bara vara lite dum i huvudet.
Mm. Det har man inte råd med när man har fem nu.
Nej, det har man ju inte råd med.
Nej.
Jag drömde häromdagen faktiskt, ja. För det har gått så dåligt på senare tid.
Mm.
Att jag hade höjt mig jättemycket. Jag var uppe på typ så här 9-10.
Vaknade upp kallsvett och skrek
då, eller? 12 var det kanske.
Ja, mörkt.
Ja. Då drömmer man om rätt saker då.
Ja, det gör man.
Tack Callaway för att ni är med och gör detta med oss.
Tack Callaway.
Otroligt ju. Ja. Och fortsätt gärna skicka in några lyssnarfrågor till Golftugget på vår Instagram.
Mm, jättekul. Och det är väldigt mycket, men vi lovar att ändå ta upp en per avsnitt. Ibland två. Vi kanske gör ett avsnitt som bara tar massa lyssnarfrågor någon dag också.
Ja, men det är ju svinkul med lyssnarfrågor.
Det var kul. Ja, men vi blir så glada när vi får dem.
Ja. Mm. Och så är det ju fredag.
Nu är det fredag. Skål.
Ja.
Skål.
Så gå hem och ta er bryggmästarens alkoholfri.
Ta en alkoholfri här nu.
Glöm inte bullen här nu.
Nej.
Ha en fin fredag. Hej.
Hej.
Poddproduktion av Fredag.